Ofta på söndagskvällen när jag kommer hem så sätter jag mig och tittar vad som är nästa söndags text, ämne och vilka texter som finns. Och jag vet inte om det var i söndagskväll eller om det var i måndagskväll i och för sig, för ibland blir det inte söndagen utan det blir måndagen. Och sen får liksom tankarna snurra där under veckan och sen sitter man med några gånger och tänker igenom och ändrar, stryker, lägger till och sådär. Men när jag stannade upp inför tacksägelsedagen och lovsång så var det en text som kom för mig som inte alls är en kristen text. Men som jag tyckte ändå passade in. Och det är lite lurigt ibland hur vi associerar. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Björnen Baloo i Djungelboken. Och den är kanske överdriven på ett sätt, men den är så oerhört positiv att det smittar. Var nöjd med allt som livet ger. Ja, vi kanske inte ska vara riktigt nöjda med allt. För Bibeln säger ju också att vi får göra alla våra önskningar kunniga inför Gud med tacksägelse. Men samtidigt så är det ju så skönt när man möter de där personerna som är nöjda med livet. Som är glada och förnöjsamma och sprider en positiv attityd omkring sig. Jämfört med de där som aldrig är nöjda. Det finns alltid någonting att klaga på. Eller Arja Saijonmaa när hon sjunger: jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon. Och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe i himlens mantel strödd med stjärnor. I mängden människor, den som jag älskar. Jag vill tacka livet. Men då har man ändå inte nått riktigt fram. För vem var det som gav oss livet? Du och jag, vi har anledning att tacka Gud för livet. Och som någon sa, särskilt när man betänker alternativet. Att inte ha livet. Och så har vi mycket att tacka för, därför att Gud har gett oss så mycket. I Josua, när landet har delats upp, man har kommit in i löfteslandet, så när uppdelningen är klar så står det i Josua 21 och från vers 43. Så gav Herren åt Israel hela det land som han med ed hade lovat ge åt deras fäder, och det tog det i besittning och bosatte sig där. Herren gav dem ro på alla sidor så som han med ed hade lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde stå emot dem, utan Herren gav alla fienderna i deras hand. Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Allt gick i fullbordan. Ingenting uteblev av det Gud hade lovat. Det här var för ungefär cirka 1400 år före vår tidräkning. 3400 år före. Cirka 400 år efteråt, i samband med tempelinvigningen, så ber Salomo en lång bön. Och när han har slutat den bönen så säger han: välsignad är Herren som har gett sitt folk Israel ro, precis som han sagt. Ingenting har uteblivit av allt det goda som han lovade genom sin tjänare Mose. Salomo kan konstatera 400 år senare att allt det Gud hade lovat, det hade han också uppfyllt. Och så fanns det anledning att lovprisa Gud för allt det han hade gjort. Han hade hållit sina löften. I Lukas 2 det vi brukar kalla julevangeliet, så är det förmodligen den mest fantastiska lovsång som någonsin har ljudit på vår jord. Lukas 2 från vers 10. Ängeln sa till herdarna: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. En stor himmelsk här som prisar Gud. Det är förmodligen den mäktigaste lovsång som någonsin har hörts här på jorden. I Lukas 19 så berättas det, och den texten står i samklang med det Gustav läste här innan. När Jesus rider in i Jerusalem på palmsöndagen så står det Lukas 19 och från vers 37. När Jesus närmade sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. De lärjungar som följde med Jesus, inte bara alltså de 12 apostlarna utan alla de lärjungar som hade följt och mycket folk som hade varit med när Jesus hade gjort under, de prisade Gud för alla de under de hade fått se. De hade blivit övertygade om att Jesus var Messias, han som skulle komma. Och så prisade de Gud för alla de under de hade fått se. Men vi har anledning att sjunga lovsång, och ibland är det väldigt bra när lovsången är en bit av liturgin, precis som mycket annat kan vara bra. Vi har inte så mycket liturgi, och ibland kan man tycka att liturgi låser, och det kan det göra. Men det finns också en tanke i liturgin med förbön, med lovsång, med olika bitar som kan vara väldigt nyttigt att tänka till om ibland. I Matteus 26 och 30 så står det: när det sedan hade sjungit lovsången gick det ut till Olivberget. Det är när Jesus har instiftat nattvarden med sina lärjungar. Han har talat om att han ska gripas, att han ska dödas. Men de sjunger ändå lovsången. Och lovsången som avslutade påskalamsmåltiden, som var både en måltid och en gudstjänst. Man firar den i familjen, men det var ändå så att det var både måltid och gudstjänst. Den avslutades med att man gemensamt sjöng, kanske som växelsång, Psaltarpsalmerna 115-118. Det var den lovsång man hade liksom fått in, den skulle avsluta påskalamsgudstjänsten. Och även när Jesus skulle gå ut i Getsemane för att sen gripas och dödas, så sjöng man lovsången, för det ingick. Han hade anledning att lova sin far. Lärjungarna hade anledning att sjunga lovsång till Gud också i den svåra stunden. I Apostlagärningarna, det 16:e kapitlet, så berättas det om hur Paulus och Silas hamnar i fängelse i Filippi. 16 och från vers 25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv. eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör det inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Paulus och Silas, de har blivit fängslade för de har predikat evangelium. Och de sitter längst in i fängelset med fötterna i stocken för att inte kunna rymma oavsett vad som händer. Och där sjunger de lovsång. I en situation där de flesta av oss skulle ha gett upp för länge sedan, där sjunger de lovsång. Och så griper Gud in. Men hur kunde de sjunga lovsång där? Jo, de hade gjort det Gud hade sagt till dem att göra. Och så visste de att när de hade gjort det Gud hade sagt att de skulle göra, så kunde de vara trygga med att fortsättningen var i Guds hand. Det är inte så att det mänskligt sett alltid går bra för Guds lärjungar. Några år tidigare hade Jakob, Johannes bror, blivit avrättad med svärd. Medan Petrus lite senare blev befriad ur fängelset. Och så kan vi se hur Gud agerar olika i olika situationer. Men Paulus och Silas, de var i bön och sjöng lovsång till Gud. Därför att de visste att deras framtid var i Guds hand, oavsett hur den såg ut. Och de hade gott samvete inför Gud och kunde sjunga lov som de kunde be. I Psaltaren 137 så berättas det om en helt annan situation. Och den kommer med i slutsalmen idag. Här vid älvarna i Babel tystnar ofta nog vår sång, ska vi sjunga i vers 2 i psalm 300. Men i Psaltaren 137, vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Där i pilträden hängde vi våra harpor, för våra fångvaktare bad oss sjunga, våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur kan vi sjunga Herrens sång i främmande land? Israels folk hade förts bort i fångenskap. Och utifrån den situationen, de fick odla, de fick leva där de hade. Det är ganska bra många av dem, men de fick inte återvända till sitt land. Men de visste att de hade förts bort för att de hade vänt Gud ryggen. För samtidigt som både Josua och Salomo kunde säga tidigare att ingenting av det Gud hade lovat hade slagit fel. Gud hade uppfyllt. Så hade Gud också sagt att ni ska hålla er till mig. Jag ska vara er Gud och då ska jag välsigna er. Och så hade det kommit in avgudadyrkan och man hade inte levt i relation till varandra på det sätt man skulle. Och så hade folket förts bort i den babyloniska fångenskapen. Och där, när man satt och tänkte på anledningen till att man var där, så tog det emot att sjunga. När fångvaktarna bad om glada sånger så gick det liksom inte. Därför att man hade inte en rätt relation till Gud. Lovsång blir bara sann och ärlig när man står i en rätt gudsrelation. I Jesaja 58 och från vers 6 så säger Gud genom Jesaja: detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band.
Släpp det förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, sjöng vi. Och det handlar inte bara om ljud. Det handlar om våra liv. I vilken relation du och jag står till vår Herre. Men också i vilken relation vi lever till människor runt omkring oss. Och så är vårt liv och vår gudsrelation en spegel av vår lovsång. Och gudsrelationen också en förutsättning för sann och rätt lovsång. Sen har vi människor ofta väldigt svårt. Dels är det så här att vi gillar olika musikstil. En del är oerhört fascinerade av opera. Vissa är jazzintresserade. Andra tycker popmusik är bäst. Vissa gillar väckelsemelodierna och andra tycker tyska koraler är rätt så pampigt i alla fall. Och så är det väldigt olika vilken musikstil vi vill ha. Om vi vill ha sånger som berättar hela bibelberättelser eller om vi vill ha bara en kort strof som upprepas några gånger. Och så är vi väldigt olika. Men ibland när det har talats om lovsång och man har försökt spela ut olika delar mot vartannat så har man liksom helt tappat bort att det handlar om gudsrelationen. Och sen kan man lova Gud med både operamelodier och med enkla visor. Men det är viktigt att vi får ha gudsrelationen. Slutsalmen idag handlar inte bara om att sången tystnade vid älvarna i Babel. Utan det handlar också om att härligt sången där ska brusa. Och den mest fantastiska lovsång som har ljudit på jorden, det var förmodligen när Jesus föddes. Men Bibeln talar också om lovsången i himlen. Och nu läser jag från Hedegårds översättning. Uppenbarelseboken 19:5-8. Och från tronen ljöd en röst: prisa vår Gud, alla ni hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora. Åter hörde jag något som liknade en sång av en stor skara. Sången ljöd som bruset av stora vatten och dånet av starkt åskdunder. Halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, har tillträtt sin regering. Låt oss fröjdas, glädjas och fröjda oss. Låt oss ge honom äran. Nu har lammets bröllopsdag kommit. Hans brud har gjort sig redo. Hon har fått en skrud av fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är det heligas rättfärdiga gärningar. En mäktig sång som bruset av stora vatten. För några månader sedan så var jag vid Ristafallet i Jämtland och vid Tännforsen. Och när man kommer där nära eller vid Storforsen i Pite älv, så ska man prata med någon som står intill en, så får man höja rösten. Det är ett mäktigt ljud. Det fascinerande är att ljud i naturen, från en och annan åsknall som kan bli för mycket, så är ljud i naturen, de är inte smärtsamma, men de är mäktiga. Man får höja rösten för att överrösta vattnet när man står vid en stor fors. Och så blir det liknelsen, den himmelska lovsången kommer att låta som bruset av stora vatten. Jag ska avsluta min predikan, inte med att sjunga, men att läsa en sångtext. Ofta i tanken försjunken, jag undrat många gång. Hur skall den sången tona i himmelen en gång? Skall det bliva fyrstämmig kör? Hur skall dess klangfärg bli? Svar på det jag kan ej ge, men vilken sång det ska bli. 6/8 kan hända, vem vet hur rytmen blir. I visans enkla toner, i klassisk harmoni. Kan hända det klingar som Bach, eller skall det bli harmonier vi ej hört, ja vilken sång det ska bli. Frågan till dig jag nu ställer, skall du väl vara med när sången mäktigt brusar i himmelsk harmoni? Ska jag också räknas bland dem som sjunger Herrens lov? Du och jag på andra strand, ja vilken sång det ska bli. Tänk vilken sång det ska bli när vi från öster och väst mötas en gång där hemma. Vilken glädjefest! Och även från syd och från nord, ja överallt från vår jord. Och då min vän vi sjunga skall som aldrig förr vi gjort. Herre, jag ber att våra liv, vad vi säger, vad vi gör, vad vi sjunger, att allt vi gör ska vara lovsång till dig. Herre, hjälp oss att leva i en sån relation till varandra och till dig, att våra liv verkligen blir lovsång. Tack för din godhet emot oss. Tack för allt gott du har slösat över oss. Öppna våra ögon så att vi ser. Och hjälp oss också de dagar då livet ser mörkt ut. Att du också påminner då om att vi har anledning att sjunga lovsång också då. Därför att du är densamme och du är värd vårt lov. Amen.